Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kära lyssnare, kollegor, älskare och vänner, varmt välkomna till Burlesque-podden. Vi sitter på Custom Music Productions där vi har Andreas Hedberg som sköter ljud och redigering. Burlesque-podden produceras av Brännström och Lundgren Jazzproduktion HB och mig som ni hör här prata, jag heter Aurora Brännström. Välkomna som sagt. Och idag så har vi ett väldigt spännande program framför oss. Det blir ett gästspel här i Burlesque-podden av ingen mindre än Fråga Olle, Olle Waller. Varmt välkommen!
Åh, tack så mycket. Det var en trevlig presentation där. Ja,
ja.
Ingen mindre, nej.
Ja, men det tycker jag verkligen.
Ja, vad kul. Ja,
roligt. Jag är jätteglad att du är här.
Mm,
och jag tror att det här kommer bli jättespännande.
Ja.
Jag frågade ju mina följare, mina lyssnare här för en tid sedan om de hade frågor, liksom burlesk- och sexrelaterade frågor till dig. Och jag har fått in ett antal frågor som vi ska svara på här idag. Så vi kör ett Fråga Olle för burleskpodden.
Ah, spännande.
Ja.
Ja, men det ska bli bra.
Men du, kära Olle, får jättegärna berätta eller förklara vad egentligen Fråga Olle var eller är.
Fråga Olle, Olle, ja, var kan vi säga. Även om de här programmen, 14 åren, det har gått i repris på en liten obskyr kanal 11. Den ingår väl i kanal 5s utbud antagligen. Ja. Varenda dag i princip under hela sommaren och hela hösten. Men nu tror jag att jag tittade i tablån, nu verkar det vara slut. Så det är roligt, men annars så slutade vi för 4 år sedan.
Mm.
Eller mer. Vi höll på sen, ja, vi höll på 14 år.
Ja.
Och det var det både studioprogram, då från början var det Martin Björk och jag som hade det tillsammans. Och sen småningom gled det över till att mest bli den här typen av, vad man kallar det för Fråga Olle-dokumentären.
Mm.
Och det var väl blandad kompott kan man säga. De första vi gjorde 2003, de var rätt seriösa. Tycker jag.
Ja.
Och så seriösa så att man till och med använde en del av programmen i undervisning för, ja, vad jag minns, både sjuksköterskor och arbetsterapeuter och annat sånt.
Mm.
Som var liksom relaterat till funktionshinder eller funktionsnedsättningar eller så. Eller funktionsvariationer som man idag säger. Så att det har varit blandat. Sen skruvade väl kanalen, exekutiva producer skruvade väl upp mer och mer kring, ja. Så att jag känner mig inte alltid så jättehemma i de här programmen, men det var ändå kul att få vara med, och det ska jag ge Kanal 5 cred för, att jag aldrig hade några cue cards, eller jag var fri att säga vad jag ville. Det, så är det inte alltid. Jag har varit med både SVT och även 3an och 4an i andra sammanhang där jag har varit mer uppstyrd än vad jag var under den här åren. Så det gillar jag.
Ja. Det var ju lite intressant att höra att det såg ut så.
Precis, och det var René Nyberg och Estelle Milburn som hade ett litet, jag säger litet, det låg inom Jarovski, men det hette Kajak AB tror jag till och med. Det hette ett litet produktionsbolag där det var de som fick idén efter det att jag hade varit med i några René-program och snackat lite mest om sex då.
Mm.
Och sen så vid ett tillfälle var Martin Björk med och då tyckte de att vi funkar väldigt bra ihop.
Ja.
Så då efteråt sa de, ska vi inte ta och göra en Fråga Olle-serie? Visst, sa vi, det låter kul.
Ja.
Och då hade man kanske inte trott att det skulle hålla på så länge. Men så blev det.
Men vad var det, innan vi går in på mina frågor här, men ungefär Vad är liksom de vanliga frågorna som du brukade få?
Ja, men de var ju, alltså på ett sätt, jag tittar tillbaks faktiskt på frågor som RFSU kunde få för typ 40 år sedan. Och jag menar, det är sig likt.
Mm.
Det handlar mycket, och skiljer det någonting så här, på frågorna, så kan det vara att personer som definierar sig som kvinnor, de kanske ställer frågor som är mer relationsinriktade. Och män har då mera ställt frågor som rör prestation och förmåga, eller brist på förmåga, kanske brist på lust, även om det inte har varit det vanligaste. Brist på lustfrågor kommer oftare från kvinnor.
Mm.
Och sen har det varit kroppsliga grejer. Vet du, hur ska jag se de här prickarna och knottrarna? Så det har varit ganska likt under åren. Och på ett sätt så är inte det så konstigt. För det kommer ju nya generationer, och de har ungefär samma sorts frågor.
Mm.
Så att även om upplysningen i skolan och skolans verksamhet har förbättrats, det får man väl ändå säga, och det finns många ställen att gå till och få svar på frågor, ungdomsmottagningar och sånt, va? Så blir det ändå så att även om kunskapsnivån har höjts, så är det ändå de mina frågor som man vill ha svar på. Okej, jag vet allt det där, jag känner till allt det där, men just mina frågor är lite unika och speciella. Så har jag upplevt det. Det är klart att det har förändrats när det gäller sexuell praktik. Det kom ju under en period var det väldigt mycket frågor kring olika typformer av analsex till exempel. Det var runt 2000. Och då var det också en debatt i samhället som var väldigt så här inflammerad, ska jag säga. Och det pratades och det spreds rykten om att unga flickor framförallt ställde upp på saker som de egentligen inte ville. Och det påstods att de kom till ungdomsmottagningarna med ändtarmsproblem och så vidare på grund av det här. Senare närmare granskningar av både socialantropologer och även andra sociologiskt inriktade undersökningar har visat att det där var myter.
Jaha.
Det fanns inga sådana journalanteckningar eller någonting på. Just det året när det påstods mest kring det här med skador i ändtarmen, då var det faktiskt alla de som hade rapporterats in, det var kvinnor som hade fått i samband med förlossning.
Jaha.
Så att just den här, alltså det var moralism egentligen, faktiskt mera.
Mm.
Så på det kan man säga att, och sen idag eller de senaste åren när jag svarar på frågor, så får man inga sådana frågor längre. Då har det liksom passerat. Då har människor lärt sig och skaffat sig kunskap. Eller också så har de liksom no big deal kring vissa typer av sexuell praktik.
Men vad är den vanligaste frågan idag då, skulle du säga?
Då brukar jag skämta och säga, vad är den vanligaste frågan? Jo, det är, vad är den vanligaste frågan?
Okej.
Ja, från journalisterna.
Ja, jag förstår så, det.
Jo, ja, alltså jag är lite ute nu, kan man säga. Alltså, att jag har inte direkt kollen så på vad som förekommer då. Men jag skulle gissa att det ser likt, utan att veta säkert.
Mm.
Sen så ställer man ju olika sorts frågor till olika forum.
Mm.
RFSU har väl sina forum där de svarar, RFSL till exempel. Och jag gissar att olika tjejjourer och annat och sånt som kan ha den typen av, de får ju frågor som är mera riktade åt det hållet, som är med de bekymren, så att säga. Så det är vad jag tror.
Mm.
Jag vet inte säkert.
Nej. Vi får väl se vad det kommer upp här också.
Ja, just det.
Ja. Bara kort, vem är du, Olle?
Ja, Olle Waller är idag 71 år gammal.
Mm.
Jag har hållit på att jobba med sex- och samlevnadsfrågor en stor del av mitt liv. Jag började på 70-talet när jag jobbade som lärare, speciallärare för stökiga pojkar. Mest pojkar, även en del flickor.
Mm.
Och där blev det jättebra tillfälle att liksom ta de här existentiella frågorna kring livet och kärleken och sexualiteten i de här grupperna. Så där började jag. Och sen har jag hållit på under alla åren i undervisningssammanhang.
Mm.
Jag hade barnkunskap under 10 år till exempel. Ja. Och det gjorde jag väl om till mer än mindre sex- och samlevnadskurser.
Ja.
Med skolans goda minne. Det var jag tacksam för. Så att jag är ju självlärd i den meningen. Mm. Alltså jag har inte någon akademiska poäng i sexologi. Mm. Och jag är också noga med att kalla mig för sexualupplysare och inte sexolog. För sexologiskt inriktade är ju lite mer utav, ja, kanske rådgivning, parsamtal, parrådgivning eller så. Det ger jag mig inte in på sådana frågor, utan om jag får den typen av frågor så hänvisar jag alltid vidare till, till liksom professionen på det viset. Så att det har ju varit mer ett pedagogiskt perspektiv. Kurser, utbildningar, och jag har ju också under lång tid arbetat på enheten för sexualitet och hälsa inom just Stockholms län. Där har vi varit de senaste 25 åren. Ungefär, ja, det blev 25 faktiskt. Så att man kan säga att det tog en ny form i mitten på 80-talet, och det handlar väl väldigt mycket om att HIV-AIDS-frågan dök upp, och epidemin som man då kallade på den tiden. Och det gjorde att det fanns väldiga behov, en väldig oro, en väldig ångest, inte minst bland unga människor. Och jag hade faktiskt ett samarbete med en präst som också hette Olle faktiskt. Så det var Olle och Olle. Vi pratade med gymnasieungdomar, och de hade ju väldigt mycket oro. Det fanns ibland kunde man stöta på inställningar som att nej, jag kommer aldrig ha sex, jag ska inte ens pröva för att det verkar så jätteläskigt och äckligt och hotfullt, va? Det där gick väl över ganska fort, men kan vi säga att ända fram till 96 då, när det här hoppet med bromsmedicinerna dök upp och förändrade diskussionen och känslan och situationen, inte minst för dem som levde med HIV, så att göra. Men där drog det ju igång ett stort informations- och undervisningsbehov som jag var med och fylla i delvis. Gjorde undersökningar på länets gymnasieskolor här i Stockholms län tillsammans med andra lärare om hur man gjorde, hur man jobbade med sex- och samlevnadsfrågor och så. Jag kom i kontakt med en väldigt bra person som du känner, Erik Centervall, tidigt. Ni har ju jobbat ihop. Och Erik och jag har ju jobbat ihop med kurser och utbildningar också under massor med år. Och han har ju skrivit mängder utav böcker och inte minst spännande saker som referensmaterial och annat också till Skolverket och mycket sånt. Så att det hände mycket under ett antal år. Och det hände naturligtvis fortfarande. Man ska inte tro att för att jag nu har börjat dra mig tillbaka att det inte händer saker. Det finns gott om. Och idag ska jag säga att professionen med de sexologiska inriktade, med den kliniska delen och även med föreläsningar, utbildningar och kunskaper, har ju avancerat. Inte minst tack vare den i Malmö högskola, nu är det väl universitet, som har de här mastersutbildningarna i sexologi. Där har ju kommit ut ett gäng väldigt duktiga personer som jag följer lite på avstånd. Så här, jag ser vad de skriver, mycket klokt. Och de är kloka att gå emot. När moralpaniken griper omkring sig, när det frågar om sexualitet, gör det nästan alltid i olika former. Och nu kan det ha varit diskussioner kring pornografi och annat. Och där det påstås väldigt mycket saker, anekdotiska liksom beskrivningar utav vad detta gör med oss och inte minst med unga människor. Och då är det väldigt skönt att det finns pålästa, kunniga som har koll på forskningen och annat på det här området som kan dämpa den här paniken lite och liksom ge fakta mera.
För du känner att du kan lämna över till en ny generation?
Jag är ju så illa tvungen. Men faktum är att jag gör det med varm hand eftersom det finns så mycket duktigt folk och kunnigt folk där ute. Absolut.
Vad säger du? Ska vi ta oss an lite frågor?
Det tycker jag vi gör. Jag tar en slurk kaffe här. Får jag göra det?
Ja, gör det.
Härligt.
Gott pulverkaffe som vi har här i studion.
Underbart.
Då ska vi se. Hur ska jag våga besöka en burlesk eller fetischklubb om jag aldrig har gjort det tidigare? Är det någon som frågar här?
Ja, och jag lite så. Alltså, jag vet, det är intressant. Du kan ju få utveckla de här grejerna. Men kring burleskeriet, för att i min värld så handlar det naturligtvis om varieté, underhållning och annat så som det har beskrivits liksom tidigare i historien. Möjligtvis har det, inte vet jag, kan rätta mig om jag fel, glidit över till också kroppsaktivistiska uttryck och en sorts frigörelsegrej kring kroppen och kopplat till sexualiteten och njutning och så vidare. Va? Så att där finns det väl en förskjutning från den rena underhållningen som har varit grovkornig, skoj och festlig. Den har ju funnits under långa perioder länge. Så. Och nu kommer också detta med fetischismen, eller fetischerna snarare, ja, till, ja, in som indel i det här vidare.
Mm.
Ja, det är svårt att svara. Vad säger du om den frågan? Vad ska man våga?
Precis, hur ska jag våga? Alltså, jag skulle säga att så här, det är inte så farligt.
Okay.
Speciellt om vi pratar burlesk. Jag tänker att det är en skillnad på att gå på en burleskklubb och en fetischklubb till exempel. Men det är ju någonting som vi har pratat ganska mycket om, både och här på burleskpodden. Så jag förstår varför den här personen frågar. Liksom. Men jag tänker precis som du säger att burlesk är ju väldigt mycket också en konstform. Varieté, kabaréform liksom. Så att gå på burleskklubb tänker jag är inte så farligt som man kan tro. Jag vet inte vad man kan tro, men jag tänker att jag tänker inte att det är liksom, jag menar, kanske gå med någon som är lite mer insatt. Häng på. Folk inom burlesque communityt är väldigt vänliga. Det finns mycket på Facebook, man kan liksom ta kontakt med folk. Ja, på olika sätt, till exempel om man gillar Fröken Fraukes sida så kan man komma i kontakt med folk där. Om man inte känner någon redan som har gått på burlesk tidigare. Liksom.
Men nu måste jag fråga. Alltså, menar personen att hen ska komma och titta på en show? Är det det som är frågan? Eller ska man så att säga vara en del av showen? Eller hur funkar det då? För det är lite olika saker. Att våga titta på en show kanske inte är så jätteknepigt.
Nej.
Men att dessutom kanske klä sig i de här attributen och annat.
Precis. Ja, men jag tror kanske att det finns folk som har en uppfattning om att man måste vara på något visst sätt för att kanske besöka en sån här klubb. Och ja, om det handlar om fetischklubbar så är det ju lite mer så.
Mm.
Om vi tar liksom exempel Club Absint och Decadence här i Stockholm till exempel som har dresscode.
Mm.
Ja, då måste man ju följa dresscode.
Precis.
Och då kan det ju vara lite mer av en tröskel.
Mm.
Så där får man väl fundera på liksom, men är det här någonting för mig? Känner jag att jag har det här behovet? Och samma sak där, ta kontakt med folk om du känner att du vågar det liksom. För att gå själv, det förstår jag, kan ju vara lite jobbigt kanske, eller svårt.
Det är väl många olika komma ut processer i historien där folk har gått och tvekat utanför vissa mötesplatser, ställen och så vidare. Men det är väl ett bra svar att ge. Alltså, är det faktiskt så att du vill komma in på ställen där det är en dresscode, så är det väl bra att ha med sig någon att hålla i hand.
Ja.
Eller någon som kan hjälpa och tipsa och vad är det som gäller i de här sakerna. Det finns ju en del butiker, i alla fall här i Stockholm, det finns säkert på andra håll i landet, som säljer också liksom prylar där man säkert kan få lite stöd och hjälp med vad kan vara lämpligt för, liksom, för mig. Men det som jag ändå har förstått med den här burleskeriverksamheten, det är att där finns en stor öppenhet för olika sorters kroppar, olika sätt att vara och uttrycka sig, och att där finns det väl den stora tryggheten, kan jag tänka mig, om man, det finns en dresscode men ingen kroppskod.
Nej,
så att säga.
Precis, det, där sa du en väldigt bra sak, tycker jag.
Så det är väl ett mer tryggt ställe att komma in på och utforska sitt intresse kanske för olika fetischer. Kan det väl knappast finnas?
Nej, och det är det jag tänker liksom, att det är så öppet och bejakande det här communityt. Så att man ska, jag tycker inte att så här, du som frågade det här, du ska inte vara så rädd.
Nej.
Så. Tro mig. Jag tror att det är samma person faktiskt som har skrivit en fråga till här. Och då kanske man kan förstå den frågan innan lite på ett annat sätt. Frågan är, finns det en koppling mellan burleskscenen och swingerscenen?
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, det finns det säkert. I betydelsen att människor kan befinna sig på båda de här scenerna. Den kopplingen finns säkert. Mm. Men i övrigt finns det väl knappast någon koppling. Jag vet ju inte hur hårt det är på burleskscenen att man måste ha rekommendationer för och så vidare. Och att det finns specifika villkor som gäller när man kommer dit. Men swingerscenen är ju trots allt ett mer direkt utbyte av sexuella erfarenheter och möten med andra människor. Där också finns väldigt hårda, eller jag vill inte säga hårda, måste inte vara, men bestämda villkor. Mm. För vem gör vad med vem och hur och när och så vidare. Va? Mm. Jag tänker ibland på de här diskussionerna kring samtyckeslagen. Det finns väl få ställen där man kan tänka sig att samtycket står i centrum på det sättet. Mm. Knappast på en vanlig krogscen eller krogverksamhet eller dansgolvet. Där kanske är mycket svårare. Så att, jag vet inte, vad tror du?
Nej, men jag tänker så här att i alla fall som det ser ut i Sverige och på många andra platser så är ju inte burlesk en swingersklubb. Nej. Liksom. Så att det behöver man inte vara rädd för, att man ska hamna i något sammanhang där man måste göra saker som man aldrig hade tänkt sig. Eller liksom, och det där,
då kommer känna sig besviken att man inte fick göra de här sakerna.
Nej, exakt, exakt. Det kanske är så också. Man hoppas lite där.
Äsch, det här var ju ingenting. Ja. Ja.
Nej, alltså är man intresserad av liksom en swingersklubb, då är det väl inte burlesk man ska söka sig till.
Och där finns det väl via nätet hur många kontaktytor som helst om man vill. Oavsett, jag skulle vilja säga att varenda svensk mindre ort har väl sina grupper, privata eller mer offentliga. Så.
Precis. Och det leder oss in till nästa fråga faktiskt, som precis handlar om swingers. Det här är en annan person som har frågat. Jag sorterade de här frågorna för att det skulle liksom bli någon slags röd tråd. Mm. Hur fungerar det med swingers? Hur går det till? Vad krävs? Och var kan man vända sig någonstans om man vill prova?
Ja, jag är tillbaka lite grann till nätet och så. Och kanske RFSU har ju lite kunskaper där. Alltså, om man nu vill komma in i en organiserad pålitlig förening och få reda på saker och ting, så har ju de en sån avdelning som också håller på med BDSM-frågor där dessutom. Jag vet inte om det är samma gäng riktigt, men det är det nog inte.
För det är ju också en fråga som jag har fått. Alltså jag har ju jobbat på RFSU ett antal år. Och jag har ju också jobbat med Erik Centervall som du nämnde här. Och vi hade ju en studiecirkel för vuxna. Jag tror vi höll på 6 terminer. Där vi pratade sex och samlevnad. Och då pratade vi vid flera tillfällen om det här med liksom koppling mellan swingersklubb och BDSM-klubb. Men jag skulle säga att det är ju två olika saker. Som kan kopplas samman, absolut, inga problem liksom. Men att det är två olika saker från grunden som kan mötas.
Jo, men det är likadant med fetischismen och fetischerna så att säga. Mm. Ibland hängs ju det på BDSM-begreppet och annat och kanske också dyker upp i de här sammanhangen med swingers. Nej, det är väl återigen det här med att man ska veta vilken typ av ställe man kommer på. Är det parklubb? Eller är det en klubb som öppnar för enskilda individer? Och då har jag ju förstått att de klubbarna, då är det 70% män och 30% kvinnor. Mm. Och det ska man väl kunna veta att det kan se ut på det sättet. Ja. Och i övrigt hur villkoren ser ut när det gäller hur man ska... För det lär man få reda på när man väl är inne där på plats, att säga, att hur man kan hur man kan bete sig.
Ja, men ofta de här ställena som alltså swingersklubbar och sådär och BDSM-klubbar också har ju en ganska tydlig beskrivning på sin hemsida till exempel, vad som gäller. Är det bara för par eller är det öppet för alla? Är det dresscode? Vad finns det för regler kring samtycke till exempel? Men hur ska man bete sig för att få vara med här?
Precis. Får man vara en sån som bara tittar på med sin partner eller låter sig inspireras av det som sker? Eller ska det vara öppet så att även man själv och partnern får ingå i andra konstellationer än paret så att säga, så vidare. Ja, nej, och det kan väl måste ju rimligtvis naturligtvis så med alla risker för hur man missuppfattar saker och starka känslor utav svartsjuka eller annat, det får man väl räkna med dyker upp i såna här situationer. För så fria och frigjorda är vi ju generellt inte sett vi människor, utan också sexuella handlingar, liksom fysiska, kroppsliga handlingar väcker ju starka känslor också som man kanske inte är beredd på alla gånger vad som kommer att hända. Så att hur förberedd som helst kommer man ju inte kunna vara.
Ja,
och då gäller det liksom att kunna veta det och på ett bra sätt ta hand om det som sker under de här sammanhangen.
Mm.
Och det är väl inte ovanligt att någon i en parrelation åtminstone är mer drivande, mera på, vill mer kanske än sin partner, och partnern hänger med för att ja, men okej då. Det är väl inte så är det väl okej att ställa upp. Vi ställer ju upp för husfridens skull när det gäller sexualitet. Lite till mans. Jag menar, det är ju, vi är människor. Och så kan det ju förekomma. Så att, när det går in på det kring samtyckets begreppet, då kan det ju bli lite kärvare.
Ja.
Villkoren i klubben, villkoren i själva swingersverksamheten, den är väl glasklar när det gäller samtyckesfrågorna idag, får man väl ändå säga. Medans i det enskilda paret, om det nu är ett par som kommer och så, kan det ställa till svårigheter. Ja. Så det ska man väl veta om.
Men det tänker jag också är väldigt viktigt, att man liksom inom paret tar diskussionen kring, men vad är otrohet för oss till exempel? Och vad är tillåtet för oss? Och, och att, jo, en sak som jag tänker är väldigt viktig, eftersom, ja, det här säger jag av egen erfarenhet, men att om man har varit på en sån här tillställning och det har hänt saker, att man liksom pratar om det efteråt och liksom går igenom och är ärlig med att nej, men det här kände inte jag var okej, det här som hände liksom, det gick över mina gränser, och att man lyssnar på det och att man får ta hand om det liksom tillsammans.
Ja, verkligen, det är klart det är den ideala situationen. Sen kanske det går längre tid, det är inte säkert att det är kopplat så att efter att en sak har hänt och att det hugger till känslan för någon, det här var inte så kul, att man då omedelbart är så där klok och rationell som man tar upp det. Så kanske det är. Men förr eller senare så måste det komma upp, och där är ju lyhördheten från båda håll förstås, att man förstår att det kändes som om det hände någonting här ikväll eller igår som vi måste prata omkring. Och otrohetsbegreppet, alltså för mig är ju otrohet något helt annat förstås än det här som vi pratar om nu. För otrohet handlar ju om svek och lögner och bedrägeri, och det finns, jag brukar säga så här ibland när jag debatterade med någon människa som jag höll på med de här frågorna, som tog väldigt lätt på det här med otrohet, och jag sa att ingen människa vill vara otrogen, inte ens de som är otrogna vill egentligen, hävdade jag, för otroheten i sig är någonting skevt och knäppt och perverterat när det gäller mänskliga relationer. Sen har vi nästa grej om öppenheten och att man vill så vidare. Sen finns det 1000 förklaringar till att folk faktiskt är otrogna. Eller kanske mer handlar om längtan efter att bli sedd och bekräftad och så. Så att det behöver ju inte moralisera över enskilda människors otrohet på det sättet. Men skilj verkligen på otrohet och i det här fallet svinger som vi har pratat om. De hör inte hemma på samma bord.
Nej, helt rätt. Hörru du, Olle, kan du svara på det här? Jag är osäker faktiskt. Vad är korsettkräksjuka?
Korsettkräksjuka. Det skulle jag behöva utsätta mig för. Ja, nej, det vet jag faktiskt inte. Det här är faktiskt första gången jag hör ordet.
Ja.
Man kan ju föreställa sig om att man drabbas av en kräksjuka med en hårt åtsnörd korsett.
Ja.
Och om vi nu går tillbaks då när idealen och kroppsformerna så går ut på ett visst sätt som handlar om förra sekelskiftet ungefär.
Ja.
När damer snörde sig i korsett, eller snördes, för de behövde ju nästan hjälp med det.
Ja.
Så, men om det var kopplat till någon sorts medveten, någon sorts bulimi-variant eller så vidare, det vet jag inte.
Nej,
jag har inte hört det faktiskt.
Nej, jag har bara
vinterkräksjuka
hört...
har du bara talat om.
Precis.
Så här års, men korsettkräksjuka, nej.
Nej, men jag vet inte.
Det var mystiskt. Det, ja. Den här frågeställaren kanske vet mer.
Ja,
jag... Kanske bara vill sätta åt oss.
Ja, ja, det känns nästan så.
Ska vi se om hon kan det här.
Nej, men man kan ju, eller jag har ju hört kompisar liksom berätta att ja, men jag mådde så illa för jag hade sån hårt knuten korsett. Liksom,
det är rimligt. Ja. Det kan man ju verkligen förstå.
Ja.
Att om man stryper liksom de vanliga inre organen på det sättet att ja, lagom mycket och lagom länge. Det gäller väl också ungefär som när man drar på någonting på, för att hålla upp erektionen och så vidare. Det får inte sitta för tajt för länge, för det är inte bra. Den kanske blir skador utav.
Just det. Ja. Nej, vi släpper det tror jag. Just det, det här är spännande. För du pratade ju lite om att man inte brukade få frågor om analsex längre. Men här är det en faktiskt som frågar, hur kan man lära sig att njuta av analsex och fontänorgasmer? Två helt olika saker.
Ja, verkligen olika saker. Ja. Men ja, hur man kan, är man intresserad och vill prova? Det finns ju faktiskt en liten fin broschyr som Hans Olsson har skrivit för RFSU:s räkning som heter Praktika för analsex. När den kom, och det här gavs ju ut och i samband med den här, kan vi säga, upphetsade moralistiska panikdiskussionen som var för nästan 20 år sedan. Alltså nämligen att RFSU ska upplysa, hur gör man om man vill prova och så vidare, för att det inte ska göra ont eller vara besvärligt eller och så. Och det tror jag är viktigt. Det finns en kvinna här i Stockholm som heter Marika Smith. Jag vet inte om du känner till henne.
Ja, det gör jag.
Hon är väldigt härlig med sina... Hon har ju kurser om alla möjliga sorts sexuella praktiker.
Mm.
Och väldigt, väldigt hands-on, förstår jag i alla fall själva, att lära metoderna och så vidare. Och istället för, som man ju ofta gör när det kommer till frågor om njutningar som är knutna till ändtarmsöppningen eller analsex, så blir man säga, du måste inte om du inte vill, och låt bli om det inte är så. Så finns det ju andra som har mer utforskat det här. Det finns en kille som heter Robert Jakobsson. Robert, han jobbade på med P3 förut. Han har ju skrivit mycket kring det här också. Kring analsex. Och det finns även för ett antal år sedan, vet jag, att på Pride hade man speciella kurser. Ofta inriktade på män som har sex med män. Då, men jag menar, det här kan ju gälla alla, så att säga, som kan prova att njuta av den.
För jag uppfattar den här frågan som att det är någon som är nyfiken.
Ja,
så här,
precis.
Som skulle vilja...
Ja, och då tycker jag, börja med att beställa hem broschyren Praktika för analsex.
Mm.
Där står det mycket klokt och vettigt som man bör känna till. Och den är också faktagranskad utav experter, neurologer och sådär som har koll på läget. Sen så ska man väl hitta ett sätt att prova, antingen med sig själv bara, eller tillsammans med en partner.
Mm.
Varför inte? Det är ju så naturligtvis att för många människor så är ju ändtarmsöppningen en erogen zon.
Mm.
Sen så kommer nästa fråga, vad menar vi med analsex? Mm. Talar vi om penetration med penis eller med sexleksaker, en buttplug eller annat? Eller talar vi om rimming, alltså med tungan, slicka röv som man skulle kunna översätta det till enkelt? Eller menar vi, vad menar vi? För det är också viktigt att göra klart för sig. Så man, är det handlar om att ta emot eller nyfikenhet på att ge.
Just det.
Det är också två aspekter utav hela som jag tycker är viktigt.
Just det, och det får vi inte riktigt svar på vad som menas här.
Nej, det, och därför så svaret tillbaka är, ställ dig själv frågorna, vad handlar det om? Är jag nyfiken för egen del att testa och prova? Eller så tillsammans med någon. Men grundkunskapen handlar ändå om det man behöver veta, och den kan man faktiskt få svar på i denna lilla broschyr, säger jag då än en gång. Ja, gå in och bara beställ den där hem den.
I samma andetag så frågar ju den här personen också om fontänorgasmer.
Ja, fontänorgasmerna är ju, det finns en liten kvinnlig ejakulation, tycker jag är ett bättre ord.
Mm.
Därför att det inte alltid är kopplat till en orgasmen.
Nej.
Till, och så att det är viktigt att veta att den här typen av det kvinnliga sprutet så att säga, kan ju uppstå innan orgasmen, ibland i samband med en orgasm och så vidare. Va?
Mm.
Och det är ju de här körtlarna som sitter runt urinröret som tömmer sin urinröret och som kommer då antingen för alla sipprande ut lite grann under den sexuella upphetsningen.
Mm.
Och ibland kommer det som en liten duschsprut ifrån de här två körtlarna som sitter på var sida om urinröret, där, som skeneskörtlar. Och ja, man vet ju egentligen en del har det här, ska jag säga, naturligt eller om man vill använda det uttrycket. Några, jag vet att någon känd sexolog, läkare, påstod att det här skulle man kunna öva upp, och så refererade han till just hur lesbiska kvinnor testade olika tekniker för att öva upp det här sprutet. Och samtidigt när vi pratade om det här så var det några lesbiska kompisar till mig som sa, men det där är bara skitsnack, det är vad han tror ungefär. Så att det finns mycket... Det finns mycket åsikter om det. Jag menar, det är också så att stimuleringen av G-punkten som idé, den åker lite ut och in, bokstavligt talat, ur vetenskapen.
Just det.
Nu för några år sedan så åkte den ut, men sen så då fanns det liksom inget.
Ja.
Och det är ju riktigt i den meningen att det är ingen anatomiskt avgränsad del, utan det är en taskig översättning från engelskans G-spot, som ju betyder område, fläck, alltså på slidans övre väg.
Vi har ibland faktiskt en...
Det finns en sån fråga.
Det finns en sån fråga, så det är jättebra. Då får svar på det på en gång.
Ja, men precis. Och den kan ju ibland kopplas till en stimulering där som kopplas till sprutet. Ejakulationen, svårt att säga.
Mm.
Men inte alls nödvändigt.
Nej.
Och jag vet inte, och det är väl inte heller så att intensiteten i orgasmupplevelsen kan kopplas till sprutet. Nej. Eftersom det är en individuell upplevelse så går det ju inte att generalisera och säga att för mig, vet du, jag har mycket häftigare orgasmer än vad du har, för jag har en sprutvariant. Mm. Det kan man inte säga.
Jag tror att det finns en myt kring det, liksom, att man tänker sig att den här sprutorgasmen eller den här
ejakulationen. Ja, svåra ord.
Jättesvårt.
Taskigt att hitta på sånt.
Men att det här sprutet skulle vara liksom beviset på att det här är en fantastisk orgasm.
Precis. Sångaren Simmons i rockbandet Kiss, han påstod att han hade någon kvinna som fullkomligt sprayade ner hela rummet när de hade sex. Jag tror att han mer ville tala om att det berodde på att han var en sån fantastisk älskare. En liten klurig sak är att för en 20 år sedan, så när frågorna dök upp, för det kunde de göra eller förändra tidigare, så var det mer hjälp, det känns som jag kissar på mig när jag har sex. Hur kan man bli av med det?
Mm.
Och idag är frågorna, kan du tipsa mig om hur man kan få en sån här fontänorgasm eller ejakulation? Det ser man också ur förskjutningen i frågeställningarna från pinsamt till önskvärt.
Det är spännande.
Ja.
Vad är P-punkten då?
Ja, det är ju, alltså, prostatan har ju samma vävnadsstruktur som det som vi talar om, G-punkten för kvinnor. Så att ibland talar man om kvinnans prostata när man talar om och vice versa.
Just det.
Och ja, det är lite känslig fråga. Jag tror att många män kanske skulle vara sugna på att det skulle utforskas. Och då kan man ju också googla lite grann. Dels har det kommit på senare tid speciella sexleksaker, eller det kan man kalla sextekniska hjälpmedel, kanske vi får kalla dem, som just är liksom formade för att kunna ge en bra prostatamassage. Men annars funkar det ju bra med finger, ett eller två fingrar som ger en tydlig massage. Alltså prostatan är ju som en lite valnötsstor körtel som en del kan uppleva en väldig njutning av att få stimulerad.
Mm.
Liggande på rygg kanske med lite lätt uppdragna ben eller annat, så att partnern lättare kommer åt. Och att det liksom riktas mot naven åt det hållet, så att säga. Va? och ger den här. Andra tycker inte alls att det är skönt. En del kanske tycker att det gör ont dessutom. Prostatit, som är ju den unge mannens problem med inflammerad prostata. Mm. Och har man en sån, då vill man inte ha den lanserad, utan då kommer det göra jätteont. Mm. Men återigen, andra kan uppleva det som en väldig njutning. Och en man kan ju få en orgasm, både en torr orgasm och även en utlösning, så att säga, utav massage av det slaget.
Just det.
Men det, som om väldigt mycket när det handlar om njutning, så handlar det om att på något vis släppa taget, ge upp sig själv och vara beredd. Alltså, ligger man och spänner sig och tycker att det här är nog egentligen ingenting som jag vill göra eller för att testa, då funkar det väl inte så bra. Utan,
nej, just det.
Nej. Mm. Men det är väl P-punkten, skulle jag ju hänföra till prostatan förstås.
Mm, mm. Och, är det så att man bara kommer åt den liksom inifrån, eller kan man också komma åt den utifrån?
Nej. Man måste in, så att säga.
Ja.
Via en tarm, så att säga. Jag kan inte, nej, det skulle inte gå. Det finns ju liksom punkter i mellangården där man kan trycka och massera, som kan ge retningar och njutningar, men inte på det sättet.
Nej. Just det.
In i mörkret.
Ja. Ska vi se, här har vi en person som har ställt två stycken frågor som är, det är liknande. Kan jag vara feminist och gilla gangbang? Kan jag vara feminist och gilla BDSM?
Det får du avgöra själv. Det är det enkla svaret.
Ja.
Alltså gangbang i betydelsen gruppvåldtäkt, om det är det handlar om, då blir det väl lite svår kombination kanske, beroende på vem som blir utsatt för vem och så vidare. Va? Men är det gangbang, alltså är det helt enkelt så att det handlar om att det är flera personer som det är nästan alltid, gangbang menar man ju flera män som har sex med en kvinna. Ja, det är ju det, den traditionella betydelsen.
Mm.
Och att påstå att det inte skulle finnas någon kvinna, så att säga, som någonsin skulle gilla detta, utan att det är det ett uttryck för våldtäkt, det skulle jag inte gå ed på. Det kan man ju inte veta. Det blir också en moralistisk hållning om man säger att ingen kvinna kan tycka om detta.
Mm.
Jag skulle påstå ibland att kvinnor har en tendens att tysta varandra i det här sammanhanget, för någon säger att nej, men det där gillar väl ingen, och så håller den som kanske sitter där och tänker på något annat sätt. Eller när man tittar på någon pornografisk, så är det någon som säger, men det där är ju perverst ju. Och så sitter någon och tänker, just det är det som jag tänder på jättemycket. Och då vågar man ju inte, för att någon så tydligt som täpper till munnen på andra med sina tankar och värderingar och så vidare, va. Och jag minns en gång en situation där jag träffade ett antal lärare, det var kvinnor, så pratade vi kring pornografi, och ganska tidigt i diskussionen så var det en som slog fast om dessa spermasprut och spermasprut i ansikte och håret och liksom hänger, och det är ju så äckligt. Och då så sa jag det, men du, ska du undervisa även unga killar i sex och samlevnad, så är det lite problematiskt att du tycker att deras kroppsvätska, sperman, är äcklig. Därför det tycker de själva många gånger. De gör sig, de har den synsättet på sin egen lust och sexualitet många gånger, och den ska man ju snarare hjälpa dem att komma över och komma förbi och upptäcka andra sidor av sin njutning och lust.
Just det.
Så nu, men tillbaks, alltså, väldigt svårt alltså. Vi vet ju att pornografin innehåller väldigt mycket elände också, utav bilder och skildringar utav övergrepp, människor som befinner sig i en utsatt situation och så vidare. Så det är ju inte lätt att avgöra vad som är vad när man tittar på de här. Va? Det finns ju folk som tycker sig kunna avgöra vad som är äkta och inte och så vidare. Va? Men det kan ju vara svårt.
Mm.
Och att övergrepp som filmas och skildras på det viset, det skulle man inte kunna vara feminist och gilla, om det nu handlar om att det är en kvinna som blir utsatt för det här.
Men sen kan man ju också fundera på, vad är ett gangbang? Måste det vara våldsamt? Det kanske kan vara jättemjukt och fint också.
Ja.
Bara det handlar om att man vill ha sex med flera män.
Precis. Och då vet man, alltså då är det någonting annat, va?
Mm.
Om detta är någonting som sker i verkligheten, i något sammanhang där man under trygga villkor och annat, va, så kan väl det utgöra en stor njutning och behöver inte stå i något motsatsförhållande till att man i övrigt hyser feministiska åsikter.
Precis.
Problemet blir ju när det flyttas ut i en, man tittar på det utifrån betydelsen i en film, scen eller någonting annat. Då vet vi ju inte riktigt vad som händer där. Men om frågeställaren mycket väl vet vad som händer och har kontroll på situationen. Det där var ju rätt intressant, för det kom ju i debatt på 2000-talets början där det pratades mycket om, och det var en film som skulle avslöja pornografin och så vidare. Va?
Mm.
Och då så var det en kvinna där som såg ut att vara väldigt hårt utsatt, och hon såg nästan drogad ut och vinglade till.
Mm.
Och då var det så att under en, ja det är kanske ett halvår senare, så åkte Robert Aschberg över till USA och träffade den här kvinnan som i filmen hade liksom uppträtt i den här gangbang-stationen. Och männen hade haft på sig masker, och det var väldigt så här, såg väldigt hemskt ut på många sätt. Och då visade sig att det var kvinnan som han intervjuade, det var hon som hade producerat det hela och iscensatt alltihopa. Och hon hade tidigare arbetat som psykolog med suicidpreventionsfrågor och tyckte det var så jobbigt. Så hon hade gått in i den här branschen istället och satsat på det för egen del. Och tydligen var framgångsrik. Och när Robert Aschberg frågade, men du ser ju drogad ut, du som vinglar till och tar snedsteg. Ja, men snälla du, som jag hade knullat i 8 timmar. Vad tror du? Jag var helt slut, jag var jättetrött.
Ja.
Men det var inget övergrepp, sa hon. Det var jag som såg till det. Nu kanske det där till lite blir en solskenshistoria av den saken. Och vi kan väl inte veta vad hon egentligen hade varit med om och utsatt. Nej. Och vad det var för saker hon iscensatte och så vidare. Men att det dröjde så länge innan man ens kom på idén att ställa frågan direkt till personen som skildrade sig. Istället var ju nästan så att vi på ändra lagarna i Sverige på grund av den upprörda situation som Alexa Wolfs film, vad heter, jag kommer inte ihåg hon hette nu. Ja, det, allting är så länge sedan. Ja, men i alla fall det, så att det där är svårt, och det var ju en gangbang-situation. I det här fallet iscensatt av och kontrollerad utav kvinnan. Men ja, nej, det är inte lätt. Men feminist kan man väl vara om man själv kontrollerar och vill och vet vad man gör och annat. Va?
Precis.
Då är det ju bara en moralistisk aspekt av att sex ska ske mellan två personer, punkt slut.
Exakt. Precis. Och jag tänker att det är samma sak med BDSM. Absolut kan du vara feminist och gilla BDSM.
Det var ju faktiskt en av de största feministorganisationerna i USA tog väl bort det här med kravet på liksom att ur sina stadgar att BDSM var liksom organiserade övergrepp och förtryck. För de hade väl kommit på lite nya tankar och kunna liksom se vad BDSM handlade om, även för deras egna grupper och medlemmar och så vidare. Så att där så småningom gick det alldeles utmärkt att vara feminist och BDSM-utövare. Ja, det vore ju konstigt annars.
Eller hur?
Ja.
Jag tänker en sak som är väldigt viktig inom liksom det man håller på med BDSM är ju samtycke.
Återigen, samtycket står... Och så att, där kan man väl säga att lagstiftningen då 1 juli 18 när den lagen kom, så har ju den släpat lite efter vad just både BDSM och swingersklubbar och andra har tyckt varit självklart under långa tider. Va? Så
precis.
Att, ja.
Jag har en fråga här som jag tänker är lite spännande. Det är en person som har frågat, hur har MeToo påverkat sexkulturen i Sverige och världen? Kan du svara på det?
Det kan inte jag svara på. Däremot så kan man ju svara på att den i alla fall refereras till hela tiden. Och jag tror ju att antalet skitstövlar som tycker sig kunna ta sig friheter och liksom säga saker som att, ja men förstår du inte, skoj. Ja men nu klappar jag dig här lite på rumpan, lite vänligt, förstår du. Alltså där är jag övertygad om att det har hänt saker bestämt. Och att de här sådana som tidigare, antingen i form av sin maktposition eller utav sin okunnighet, dumhet eller allmänt sexistiska tramsgrejer, va? De har fått sig en knäpp på näsan och det tror jag. Det kan finnas andra sidor som inte har varit lika positiva. Det finns ju en del kritiker, bland annat i Frankrike där, som menar på att det blev en väldigt hård ton och att man att man liksom anklagade bara fritt och passade på och så vidare. Mm. Att ta heder och ära av folk och där människor inte kunde försvara sig och så vidare. Mm. Men generellt sett så tror jag nog att för mig är det där överhuvudtaget när det gäller också kränkningar och mobbning överhuvudtaget och så vidare. Mm. För det tycker jag är en del av det, utav den problematiken. Så ska det aldrig vara okej att någon säger liksom urskuldande, ja men vadå, fattar du inte, förstår inte att det var skoj, eller det var inte, jag menar inte så. Därför att den som är utsatt för en kränkning av något slag har ju självklart tolkningsföreträdet. Mm. Och måste vara den som kan definiera vad var det som hände och vad var jag blev utsatt för. Det kan ju ingen annan säga, ja men det stämmer inte, det du upplevde stämmer inte. Mm. Det kan man inte göra. Mm. Så att möjligen, och frågan är ju ganska stor, hur det har påverkat sex, det vågar jag inte ha någon åsikt om. Men det vet jag inte. Men i någon mån, uppmärksamheten kring och ja.
Ja men precis, att man ändå har fått upp ögonen för någonting.
Ja, precis. Så att det går och att det ska vara talbart. Att den här... För det gäller ju också när det handlat om feministisk försvarskonst och så vidare. Va? Så har ju några av de här grundläggande sakerna varit att inte bara säga nej, låt bli, sådär, utan säga stopp. Stopp, du tar mig på brösten. Jag vill inte att du gör det. Mm. Högt och tydligt.
Ja.
Du gör det här med mig och det vill jag inte. Jag accepterar inte det. Och att det sker, det uttalandet, starkt och tydligt i offentligheten, så att vem som ska skämmas eller den som blir påkommen med att uppträda svinigt ska ju vara den som får som fokus på sig, inte tvärtom den som blir utsatt.
Just
det. Så att, så då ingår det som en del i ett självförsvar helt enkelt.
Mm.
Det kändes, det var ju overwhelming för att prata utrikiska. När hela den här grejen drogs igång och det är klart att en och annan sopades väl med där på lite felaktigt sätt kanske, men generellt sett nej, det var bra.
Ja. Vet du, det får nog bli vår sista fråga.
Så där.
Ja.
Ja.
Tänk vad snabbt tiden kan gå. Ja. Det har varit så jätteroligt att få sitta och prata med dig.
Tack så mycket. Jag får säga detsamma.
Ja.
Jag menar, du som sexualupplysare och har ju jobbat inom RFSU du hade ju kunnat svara på de här frågorna själv. Men det var hemskt roligt att få vara med och hjälpa till.
Jag vill gärna ha någon att samtala med.
Såklart.
Tusen tack för att du ville komma hit.
Tack för att jag fick komma.
Ja, och tack för att ni har lyssnat där ute. Vi hörs igen.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.